Hejsan och välkomna till Simpodden 116. Simpodden Hultén och Jansson som nu har varit verksam på nätet sedan 2015. 116 upplagan handlar om en uppföljning av Swim Open i Stockholm. Vi kommer också snacka om hur ser det ut i svensk simning just nu. Både Jansson och Hultén är lite oroade inför den situation vi ställs inför. Vi kommer att titta på det som kommer att bli en pengarullning utan dess lik i simningen som börjar i natt borta i Kina Championship Series. Vi kommer att blicka fram mot de mästerskap som finns i sommar. Det har ju precis tagit ut lagen dit. Och vi ska snacka om en del annat också. Varmt välkomna till Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 116. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Sådär, Jansson. Nu är vi igång igen. Simpodden, ja, vad är det?
116.
Oj, oj, oj. Fan, vad du kan räkna långt. Förlåt, där svor jag. Det var andra gången på 116 poddar som jag svor. Det ska inte bli
men, men jag har haft lite abstinens, för det var länge sedan vi spelade in den förra.
Ja, det var ett tag sedan.
Det blir några de extra dagarna gör att jag liksom känner nästan att nej, men nu måste jag ringa upp Bosse, det här går ju inte.
Nej, det är inte bra att vi inte nej. Får höra våra egna röster. Eller vad är det vi är ute efter?
Nej, vi är ju komna som messias för svensk simning, så att det är väl det vi är ute efter.
Ja, så. Ja, du kanske vill bli förbundskapten igen om du ser dig själv som en messias, eller?
om vi stryker den lite skämtsamma delen av det, att vara förbundskapten är ett av de finaste jobb man kan ha, tycker jag, och man står ju bättre rustad idag än man stod 2004, så det är klart att det vore en jättespännande utmaning.
Ja, du. Ja, det är ju ett intressant scenario.
Ja.
Vi kanske inte ska fördjupa oss.
Det är ju mycket, det är mycket man vill ändra på.
Är det det?
Ja.
Ja. Ja.
Vi har ju varit inne på i poddarna.
Ja, precis. Vi var väl inte ja. Sådär. Det var ingen sån här Maranata-föreställning som man brukar säga, eller Halleluja-föreställning på Swim Open i Stockholm för svensk del. Eller hur ska vi summera det?
Ja, alltså för det första så det har vi ju sagt många gånger, det tål att sägas igen. Jag är jätteglad över att man har fått till det här, och en stor eloge till alla inblandade och inte minst till Dennis som rattar det här på ett väldigt bra sätt, och hög klass på tävlingarna. Det känns jättebra. Men när jag åkte hem så hade jag två saker som störde bilden. Den ena kanske inte man tycker är så viktig, men på något vis fastnade jag ändå väldigt för den, och det var att jag tyckte inte om att se tomma läktare. Det var ju inte tomma läktare hela tiden, men det var alldeles för mycket minuter utav varje finalpass där det var halvfullt eller trekvartsfullt. Och jag menar, det är ju inte så många platser att sälja. Och det tycker jag är oroväckande. Jag vet att man har sålt slut på alla biljetter, men då måste man kanske se över hur man ska tänka det. Då kanske man inte ska ha såna här seriebiljetter, utan man säljer pass till pass, för det är en viktig signal när det går ut i TV nu, hur det också ser ut, va? För då kan ju man få för sig att simning inte är så intressant. Så det var den ena bilden. Sen den andra bilden, den är ingen förvånad över, för vi har ju här genom att vi har följt statistik sedan 2014 ganska noggrant, blir för starkt ord, men vi har ändå följt statistik på hur svenska simmarna klarar sig i förhållande till övriga världen i ett bredare perspektiv. Och då har vi ju sett en oroande tendens, och den blev ju kanske tydligare för många än eftersom också en del underpresterade utav dem vi hade hoppats på. Då blir ju bilden ännu liksom otäckare. Så att det var trist. Simmarna under toppsimmarna håller lite för låg kvalitet, och när de dessutom inte prickar in formen, då blir det att se väldigt tunt ut.
Det känns som om vi hela tiden får en påspädning av simmar som går upp på hyfsat juniornivå, men sen när man ska ta steget därifrån upp till elitnivå så är det oerhört långt, och det är många som faller på den resan.
Mm. Ja, väldigt många, och det är klart där får vi ju ransaka oss själva i som jobbar med det här, om det är några fundamentala fel vi gör som inte vi har upptäckt.
Mm. Finns det systemfel i detta eller? Som du säger. Ser du något fel?
Det är ju väldigt mycket inom idrotten som tyvärr inte går ur ett vetenskapligt perspektiv säga att det exakt är så. Men om man skulle titta på lite olika tendenser och så tror jag ju att ett litet land som Sverige inte har råd med att ha de här systemen som man använder sig, de stora simnationerna, alltså typ ett uttagningstillfälle, typ att alla ska in i de här hårda kvaltiderna som i sig inte utvecklar, för att det är vardagsarbetet som utvecklar. Det blir lätt en stress.
Vad sa du nu? Säg det en gång till. Det
jo, alltså om man skriver upp på ett papper en hård kvaltid, så den hårda kvaltiden, om man tror att det med automatik blir att man gör mer rätt i vardagen, så tror jag inte det förhållandet finns överhuvudtaget, inte i något land. Lika lite som jag tror den här mantrat att jo, men det är viktigt att komma ut på de internationella tävlingarna och se hur hårt och fort det simmas. För det första skulle man lika gärna kunna se det i en resultatlista om man är läskunnig. Och för det andra så är man även där tillbaka till att ja, men, vad hjälper det att konstatera att de simmar fort om jag inte hittar nycklarna till att göra mer rätt i vardagen. Mm. Så jag landar hela tiden tillbaka att vi måste mycket mer prestigelöst konstatera att vi är kanske inte tillräckligt på spåren hur vi ska jobba.
Du, hur definierar du vardagen? Är det bara träning eller är det tävling också? Ingår det tävling i vardagen också för dig?
Ja, det gör det ju självklart. Det finns ju tävlingar som man stämmer av var man ligger och så vidare. Så att det är klart att de gör det. Men om man tittar lite så där matematiskt på tiden man är i bassängen och tränar i förhållande till tiden man tävlar, så är det klart. Då är det ju en gigantiskt stor skillnad. Så att i första delen så menar jag träningsarbetet, men jag menar också förhållningssättet på tävlingar. Jag tror inte man 2019 i ett litet land som Sverige kan jobba som man har gjort med att åka iväg och tävla på låg nivå som allt för många gör. Man slänger pengar på fel sak och man utvecklas inte genom det.
Jag känner en stor oro att vi har en sån här väldigt viktig tävling som vi har nu i början på april, och det kommer simmar dit som vi jag både tror och emellanåt förväntar oss ska kunna kvala in till internationella mästerskap, och som inte ens en gång har tävlat på den distansen som är deras specialdistans som de ska ta sig ut på under säsong.
Ja, det är jätteförvånande. Och alltså någonstans så tror ju jag vi har ett systemfel med den här treterminssystemet. Det infördes ju långt, fastän terminerna låg vid andra tidpunkter. Det infördes ju långt före innan 25 meters tävling på internationell nivå kom till på 90-talet.
Så förklara för lyssnarna.
Ja, treterminssystemet kan man säga då är ju att man har tre träningscykler om vi tar det i säsongsordning, så skulle man säga att den första terminen avslutas i november med ett svenskt mästerskap.
Och den börjar?
Ja, börjar i augusti då. Mm. För några, beroende på om man var med på ett EM eller en universad eller vad det nu handlar om för internationell.
Men om vi tittar på en nationell simmare, svensk nationell simmare som simmar på ett SM, berätta hur den simmarens cykel ser ut.
Ja, där är jag ganska säker på att de flesta börjar runt månadsskiftet juli-augusti. De är lediga i juli. Det är så jag tror man skulle generalisera. Och då kan man ju till att börja med att fråga, är 4 veckor lämpligt att ta när vi har som ljusast i landet och har bäst möjligheter att komma åt bassänger? Det är ju en sak att fundera på.
Men vi säger att det börjar 1 augusti och
Augusti.
sen
Ja, och
varar det.
sen varar det ju någonstans till då slut av oktober, för då startar ju förberedelserna till kortbane-SM, det som går i mitten av november.
Och då har man 3 månader av träning, kan man säga, egentligen, innan man börjar toppa. Och sen nästa.
Ja, sen börjar ju nästa dag kanske någon vecka efter, om vi tar en nationell simmare som inte ska simma kortbane-EM eller kortbane-VM som går i december. Då börjar det ju för en nationell simmare. Ja, så ska vi ju komma till nästa problematik som jag måste flika in. I de här nationella simmarna så är det ju flera som simmar sumsim och SM. Mm. Så då ska ju de också simma sumsim färdigt, som är i början av december. Och sen är det ju jul. Så att man kan säga att det börjar lite skiftande. Det börjar hyfsat bra när det gäller efter sommaren. Då kommer alla igång ganska likartat, med undantag av några få. Men efter då i november, då är det lite trickigare med tanke på sumsim, EM, kortbane-EM och så vidare.
Och då är det en del, ska vi säga, SM-simmare som inte är sumsimmare eller landslagssimmare. De kommer igång den 1 december. Vi har sumsimmare som kommer igång. När kommer de igång?
Ja, kanske 15 december eller ännu senare, eftersom de får kanske ett Ljudå. Välbehövligt break.
Ja. Och så har du landslagssimmare som...
Ja. Och sen om de då inte är skolade att träna själv, så är det klart att i och med att tränarna så är också väldigt upptagna av de här aktiviteterna, så det är kanske inte så lätt att ha bra klubbaktivitet för de här mitt uppe i alltihop.
Men när har du, om du tar de här tre grupperna vi snackar om nu, när är de igång allihopa samtidigt, så att säga?
Efter nyår.
Okej.
Okay. Tror jag det är.
Ja. Och så kör och då, de då?
Ja, och då tror jag en del känner stress över att de måste träna. Och då prioriterar man ner att vara tävla på hög nivå. Så känner man liksom det här att nu är det långbana, nu måste vi jobba här, och sen så ska vi så småningom toppa till Swim Open. Och då
tränar man januari, februari och
halva mars.
Det är 2,5 månader.
Mm.
Och sen börjar man toppa. Och så simmar man Swim Open.
Ja. Nu tycker jag det är viktigt att toppningen i sig får inte bli egentligen ett negativt ord. För i toppningen så slipar man ju på väldigt mycket kvalitativa detaljer som är väldigt viktiga när man sen kommer till tävlingen. Så den är ju en viktig fas.
Men det är ju som sagt, det är också en väldigt viktig del av träningen. Va?
Ja.
Men om vi egentligen summerar det här, så har vi ett helt gäng igång som är igång 3 månader där. Och någon dag kanske, va?
Ja, och sen kommer då Swim Open och påsk, och sen är det dags att gå igång igen. Och då kommer det till nästa problematik som har inträffat i landet. Det är ju då, nu får jag kanske många som tycker jag uttrycker mig vanvördigt, denna studenthysteri som är. Där liksom helt plötsligt så går det före allting i världen, som om livet slutar efter studenten. Så där, och det är 18-19-åringar, det rycks med på ett sätt som i ett läge när det kanske inte alls skulle vara den prioritet. Och jag, det utifrån hur vi har säsongerna, slår det extra hårt på simidrotten.
Och då är det ju så här att när börjar simmarna träna igen efter Swim Open?
Ja, alltså jag tror ju de flesta är igång en dryg vecka efteråt.
Så är de
men,
igång,
men det blir svårt med närvaro och grejer när de kommer till slutet av maj.
Av de är igång i mitten på april, säger vi.
Ja.
Och så tränar de då.
Förlåt, det här med student påverkar ju också kompisarna. Alltså, det blir ju inte bara den som ska ta studenten, utan då är det de i kompisgäng. Alltså, det blir väldigt mycket. Och jag har ju inte alls varit medveten om det här. Det är ju de senaste åren nu egentligen som jag har sett hur hårt det slår mot många klubbar. Ja, sen är de igång och så tävlar de lite tävlingar och sen är det SM.
Ja, och det betyder att de tränar halva april, maj, juni. Det är 2,5 månader tränar de. Mm.
Och skulle man läsa som fan läser Bibeln, så kan man säga så här: vi tränar bara halva år, 6 månader på året. Mm. Och vi gör det mestadels i den mörka tiden när vi är som mest sjuka. Mm. Och då kan man ju säga, ja, men det gör kanske andra länder också. Men frågan är, har svensk simning råd med att ha ett sånt arbetssätt när simkartan blir större och tuffare för varje tiotal år som går? Nej, tror jag.
Om du lite kortfattat, istället för att sitta här och gnälla.
Nej, men jag gnäller. Nej, jag beskriver bara det jag ser.
Ja, men om du istället säger, hur skulle du vilja ha det?
Vi har ju varit inne på den här frågan och jag har verkligen inte fullt djuplodat. Eftersom man känner att skulle man göra det, då skulle man ändå ha möjlighet att påverka just åt det hållet. Ja, jag skulle ju se till för det första att det blir fler träningsmånader som en huvudrubrik. Jag skulle se till att man verkligen tävlar på hög nivå när man tävlar, och att det är knutet mycket hårdare till den viktigaste tävlingen. Jag skulle se till att man tog vara på sommardelen, alltså när solen finns där och tillväxten i kroppen är som bäst gynnad och vi är som minst sjuka. Det är de tre huvudfaktorerna som på något vis måste in i ett årshjul.
Ja. Men hur skulle det årshjulet då vara? Skulle det vara i 2 cykler, 3 cykler, 4 cykler? Kan du kort bara beskriva hur du skulle vilja att mästerskapen ligger?
Alltså, tidigare har jag varit väldigt hårdnackad och trott på det här med tre cyklerna är någonstans nyckeln. Jag tror mer nyckeln är att hitta rätt med hur du ska tävla. Sen kan det vara 3 eller 2 cykler. Och det är möjligt utifrån hur den internationella kartan har växt och växer. Vi kommer ju kanske in på det också senare här i den här podden om det som är förestående. Då kanske vi inte har råd att ha ett eget årshjul som är baserat på 3 cykler. Men som sagt, det tål ju. Jag tror så här, de som ska jobba med frågan, de måste verkligen gräva djupt i vilka huvudfaktorer ska styra. Och de måste då slå hål på alla andra viljor och intressen, och att då ligger den tävlingen och då ligger den tävlingen. Det får bli en konsekvens att vissa tävlingar som vi kanske haft för vana att nyttja oss av, ja, men de försvinner helt.
Men vi kan konstatera efter att ha sett Swim Open 2019 att nivån på svensk simning är inte på den nivå som vi egentligen skulle önska.
Ja, och vad jag tror vi ändå skulle kunna vara, med tanke på att det finns ju väldigt mycket gott ut i landet. Trots att vi vill ha fler bassänger och allt så här, så finns det ju en stor ambition på många ställen, och det är mycket frivilliga krafter och det är tränare och simmare som är uppe tidigt på morgnarna och försöker på bästa sätt, va. Det får man också i det här komma ihåg, för det, men någonstans behöver man göra på annat sätt.
Du, ja, det var mycket på en gång. Ja, så kan det bli.
Ska vi ta en paus?
Ja, det gör vi. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
något sätt nu inlett den här simpodden med ett ganska långt snack där vi summerar våra intryck efter Swim Open i Stockholm. Förtjänstfullt arrangemang, stort, bra, men med vissa svackor som vi inte är så speciellt nöjda med. Är det mer du vill säga om Swim Open?
Nej, bara fortsätt med den där tävlingen så kanske det kan bli en av de bästa tävlingarna i världen.
Så är det. Ja, det börjar att tävlas igen när vi spelar in det här fredagen den 26 april. Så är det så att i natt börjar det här omtalade Championship Series. Fina spänningsdina arrangemang som består av tre deltävlingar i Kina, i Ungern och i USA med massor med pengar. Vi har försökt att vara lite pedagogiska på simma.nu och lägga upp vilka som deltar. Där finns länkar om vilka som är med och sånt. Vad är dina känslor inför den här tävlingen som är lite, eller ganska mycket skulle jag vilja säga, en panikåtgärd från Internationella simförbundet FINA som en reaktion mot det här privata initiativet ISL, International Swimming League?
Mixed feelings är mina känslor, och alltså det är ju ingen tvekan om att det är bra att man har rört om i grytan och att FINA som organisation behöver kanske se över hur man nyttjar sina likvida medel och den rikedom som finns inom FINA. Jättebra. Du sa ordet själv, Bosse, lite panikåtgärd. Alltså, hur ska det här hänga ihop med allt annat? Det saknar man. Så att väldigt blandade känslor, också ur perspektivet att det här kanske ännu mer kommer att skikta upp världssimningen i en mer professionaliserad del och en mer amatörmässig del, och det kan det ju bli negativa konsekvenser på lite längre sikt.
Men det kan också bli positiva ringar på vattnet av detta. Man skulle ju kunna tänka sig att den här World Cup-cirkusen som inte har varit så lysande kanske hade kunnat få en ny på nytt födelse i och med denna. Den dagen man satte sig ner och tänkte efter egentligen, vad är det vi vill ha för någonting?
Ja, men så är det ju, och de gör väl det kanske, men man får ju känslan av att det bara är lite snabb handpåläggning. Åh, nu måste vi göra något här, och så kom det helt plötsligt till en massa pengar som de kunde använda, och så är det tävlingar. Och att man kanske satte sig ner och pratade med uppstickaren. Jag håller på att säga vår rumänske vän, men jag känner honom inte. Men alltså att man på något vis såg över helhet, för du pekar ju på någonting också som har varit en brist, att en världsidrott som simningen, alltså en totalt global idrott, en av de största, har en världskupp som man knappt känner till själv. Alltså frågar jag folk på golvet, kommer du följa världskuppen i höst, så vet de ju knappt vad det är.
Nej, så är det ju.
Så nej, du har ju rätt i att det kan ju bli en jättemöjlighet för simningen om man hittar rätt i det här.
Nackdelen kanske med just FINAs upplägg, det är ju att det omfattar, nu ska jag bara nysa mitt i sändningen, omfattar ju väldigt lite, ett litet antal simmare.
Jag måste bara lägga till, jag ser ju dig när du nyser. Alltså det är ju ett sånt där tillfälle som borde förevigas, så att det liksom flashade ut under sändningen så att fler fick njuta av det. Ja, förlåt, fortsätt.
Ja. Jo, nu är ju bara frågan, var är jag någonstans? Jo, det är väldigt få simmare som omfattas av FINAs arrangemang. Och det är klart att vill man låta idrotten bli bara en idrott där man pushar fram de absolut bästa i världen, så ska man göra så här. Men vill man ha ett större intresse
kring idrotten, så måste man exponera mer människor. Och då kanske man skulle lägga alla de här pengarna i World Cup, hitta World Cup i en form som hade varit intressant för många fler, och lagt dem på ställen där man kan anordna publika tävlingar. För som det är nu ligger ju, är det ju inte, ska vi säga, det är ju inte på publika intressanta ställen som den här tävlingen ligger, utan den ligger ju snarare på ställen där det finns agendor som är kanske lite annorlunda rent politiskt jämfört med vad vi är vana vid, och där man gärna betalar för sig för att synas som arrangör men inte har någon publik. Det är ett enormt stort jobb och få den här skutan på rätt håll.
Jag tror vi kommer att komma tillbaka till det här ganska många gånger, för mitt i det här också är det ett antal simmare som nu får sitt årshjul verkligen förändrat. För att många av de här som nu ska köra de här tre tävlingarna i Kina, Ungern och USA, det är ju samma simmare som kommer att simma VM förstås, samma simmare som till viss del kommer att simma världskuppen, och samma simmare som till viss del kommer att simma den nya
ISL-kuppen.
ISL-kuppen, ja. Och ur det här kommer det säkert att komma utvärderingar där tränare river sitt hår. Ja, många är i och för sig tunnhåriga, men river sitt hår. Hur syr vi ihop det här med ett bra årshjul? Så att det är ett väldigt intressant skede i världssimningen.
Så är det ju. Absolut. Ja, tävlingar mitt i natten till lördag och natten till söndag, då har jag rätt, ja just det.
Ja, det blir det.
Eftersom det är Kina.
Yes.
Och så går det några veckor, så ska vi till Budapest och så ska vi till Indianapolis. Så det är ju tre ställen som är duktiga vana att arrangera stora tävlingar, så är det.
Vi ska ju ha med Viktor nästa gång om planen håller, och det kan vara intressant att ställa frågor till honom hur han, för han är ju det där skiktet under, han är ju en världsspelare i simbassängen, men inte riktigt på medaljnivå, han blir inte riktigt inbjuden till ett sånt här, men hur han ser på det, det skulle jag vilja dryfta med honom.
Ja. Viktor, ja, som inte kom med till VM så här långt i alla fall.
Skandal tycker jag att inte han blir uttagen.
Togs ut 7 stycken simmare till VM häromdagen, och så har det också tagits ut simmare till universiaden, 7 stycken, och sedan till Europa juniormästerskapen och till junior VM 2 simmare och lite fler sedan till EM. 7 simmar med till VM. 2 herrar, 5 damer. Väldigt tunn trupp. Vad säger detta, och vad visar det att svensk simning står idag?
Ja, precis det vi egentligen har gått igenom i avsnitten här idag, att det är en tunn topp. Nu ska det ges en eloge på ett vis, tycker jag, till vår förbundskapten Ulrika Sandmark, för att hon drabbades ju inte av panik nu, utan hon har ju ganska väl följt de kriterier man har satt upp. Och det är ju bra att veta om man tänker framåt, att det man säger är det som gäller. Men det jag skulle vilja knyta ihop det med, det var lite vad vi pratade kring förut, det är ju hurvida det utvecklar ett lands simning bara för att man har hårda och tuffa och märkvärdiga kvaltider. Där är jag definitivt inte säker. Man skulle lika gärna kunna tänkt sig som så här att har man gjort B-kvaltiden, då får man ju ställa upp med en person i en gren. Då ska vi i vårt land, lilla land, för att värna de talanger vi har och kunna utvecklas i lugn och ro, då ska de kunna komma med. Och då hade till exempel Viktor Johansson kommit på tapeten, Johannes Skagius, kanske till och med Adam Paulsson. Så att, och då helt plötsligt hade vi ju kunnat haft ett 4x2-lag. Och lagarna hade man ju kunnat tagit ut rakt. Alltså, det är lite grann om en butik hamnar i, eller ett företag hamnar i nedåtgående siffror. Alltså, ska man spara sig ur eller ska man satsa sig ur? Och det är klart, det finns ju inget jättefacit som säger att man alltid ska satsa sig ur eller alltid spara sig ur. Men man ska nog, och det är jag övertygad om, att man har vänt och vridit på det här fram och tillbaka. Men om jag ur det skulle välja något, då skulle jag säga, är det någon gång vi ska satsa, så är det nu.
Men är det så,
på väg in i nästa olympiska cykel som är till 2024.
Men är det så att simförbundets relativt skrala ekonomi är det som styr det här med storleken på trupperna?
Ja, det är alltså hur man prioriterar den ekonomi man har är ju det som styr. Man skulle ju kanske kunna prioritera annorlunda. Allt ifrån hur man ser på personalfrågor och hur man ser på olika satsningar. Och man får ju inte så mycket reveny av att man är väldigt duktig på en massa saker som andra förbund, om vi tänker oss jämlikhet och så vidare. Man får ju inte så mycket reveny i varken media eller mer pengar från RF för att man gör ett bra arbete där. Och det ska man ju inte minska på, men man kanske ändå ska se över vart ska musklerna läggas. Och nu provocerande, tvärt emot den här 2025 arbetet, liksom, är det med självklarhet att vi ska ha alla de discipliner vi har? Jag tycker ju egentligen det, men man kanske skulle mer våga vända på alla stenar. För är det att vi inte har råd att satsa oss ur, då kommer vi inte ha råd när vi har större trupper heller. Det är ju, alltså, hade det nu många klarat kvaltiderna, så hade de ju kommit med. Så någonstans finns ju pengarna.
Truppen ganska liten. Det finns chans till att man kan kvala in ytterligare på Maren Åström och Sjukullas trofé. Och så kan det ske någon form av kompletteringar. Vad ser du i pipelinen ska kunna komma med här och borde komma med för att svensk simning ska inte tappa för mycket mark?
Robin Hansson alla dagar i veckan skulle få direkt klartecken. Det finns... Jag tror alla är överens om att han har kvaliteter för att nå väldigt långt. Så det är klart att han skulle ha varit uttagen. Jag tycker Viktor Johansson, utifrån den ledstjärna han är, för att stimulera att talanger som har andra kvaliteter än sprint ska kunna få en chans och visa upp sig. Så det är klart att Viktor Johansson också skulle in. Johannes Skagius har egentligen aldrig gjort oss besvikna när han kommer till ett internationellt mästerskap. Och då, även om han inte är en medaljkandidat på VM, så är det ändå också en viktig signal. Och då skulle det helt plötsligt uppstå möjligheten att då skulle man ju nästan kunna simma både 4x100 och 4x2 på här sidan. Och komplettera. Någonstans där. Men än en gång, jag förstår dilemmat som man har hamnat i här. Och kanske en pest-kolera-situation, att pest är lite bättre.
På damsidan, saknas det någon där?
Ja, alltså... Jag tycker den är trickigare på damsidan faktiskt. Det är ingen som jag känner så klockrent som jag gör kring de namn jag nämnde på här sidan. Nej.
Det är fem damer med. Det är ju, man kan ju säga så här att det är ett medleylag som är med, hur det nu ska se ut. Och så är det Hanna Eriksson som ingår i ett 400-lag. Det är ju de som är med i den truppen som är uttagen i dagens läge. Och det kanske
det, skulle... Ja, förlåt.
Ja, det kanske skulle vara så att det fanns en frisimmerska till som kan simma.
Men det är ju svårt när de har 56,5. Så det är ju, alltså, Ulrika är i ett väldigt dilemma.
Så finns det ett antal simmar här. Du har nämnt en, Skagus, men det finns ju fler som skulle kunna kvala in på 50 meters distans. Och Skagus är en som ligger nära. Gustav Högfeldt är en och Jessica Eriksson är en tredje. Det är tre simmar som egentligen skulle kunna kvala in och bara simma 50 meter, eller kvala in på 50 meter och vara inkvalade. Är det bra att vi tar med tre simmar på det sättet?
Ja, absolut. Jag tycker det är helt stenåldersmässigt och skidåkaranda att helt plötsligt ska, för man ska kunna vara accepterad som simmare, så ska man, måste man kunna simma 200 meter eller 100 meter. Alltså nu finns ju 50 meter och då måste man ju kunna bli specialist på det. Det döljer sig många korn som kanske bara kan bli en 50 meters simmare. De ska träna för att nyttja sin talang och man ska kunna kvala dit. Det vore ju helt befängt om man avkrävde Usain Bolt att han ska kunna springa 800 meter bara för att få vara med och springa 100 meter. En friidrottare åker ju, om man är specialist på 100 meter, världen runt och tävlar i 10 sekunder. För mig är det självklart. Det var bra att du nämnde det. Den är jag helt förvånad över att man har gått till någon. Engelsmännen gjorde ju så här för jättelänge sedan och danskarna har gjort så här, men
Mark Foster fick ju inte åka på något mästerskap.
Det är ju så löjligt så det är inte sant. Det är till och med dumt. Den delen, det tycker jag gör rätt direkt.
Vi har en trupp till universiaden också bestående av 7 simmar. Där har ju med en del av de här du snackar om. Skagus, Paulsson, Johansson, Högfeldt, och där är ju också då Hanna Eriksson som är dubbel så att säga, och Ida Liljekvist, Ängelholm / Höganäs simmar också, William Lulek som är den som också kvalade in från USA-simningen,
och Hanna som då ska simma VM som är klar är ju med där också.
Ja, jag sa det.
Jag hörde det, men jag bara konstaterat att oj, det är lite spännande, för då blir jag att fundera följande. Om nu Viktor Johansson på Mare Nostrum, om man ska simma det till exempel, skulle kvala in, om man då toppar sig till det för att kvala in, ska han då också göra ett Mare Nostrum på hög nivå? Här får man lite skilja kanske på de som är simmare som simmar 400 och uppåt. Och de som är sprinters. För sprintersna är det säkert bara bra. Det är bra för sprintersna. Ska han då bort ur truppen till universaden? Detsamma gäller ju egentligen Adam Bålsson. Och 400 medley. Så någonstans så har man kanske sänt en signal att de blir inte aktuella. Eller hur? Jag är svårt att tolka det. Jag gillar ju att man satsar på universaden.
Sen har jag en liten tanke vad du tycker om detta. Jag tittar på perspektivet för en sån simmerska som Hanna Eriksson som är född 1999, som nu har styrt om och målfokuserat mot 100 och 200 den här säsongen och har kvalat in till VM, ska sägas, och då på 100, där hon egentligen ursprungligen har kommit från distanser som har legat på 4, 8 och 1500, där hon då den här säsongen inte har lyckats så bra, hon, ännu så länge i alla fall. Och hennes resultat på de korta distanserna, de har ju blivit bättre, inte sådär jättehopp neråt på 200, det var väl frågan om några tiondelar, men gör hon rätt som söker sig ner för att komma med på de stora mästerskapen så här och kanske släpper distanssatsningen?
Ur perspektivet att nå högst på världsrankingen på det man har talang för är svaret definitivt nej, hon gör inte rätt. Ur perspektivet motivation och att få chans att simma ett VM så kan man ju bevisligen säga att det var rätt, för hon är med till VM. Än idag, trots att det är 35 år sedan, gjorde exakt samma omskolning på en duktig långdistanssimmerska, Susanne Nilsson. Hon finns fortfarande i alla tiders statistik på de längre distanserna. Vi insåg någonstans året före OS, eller drygt ett och ett halvt före, att det blir svårt att nå ner till de kvalifikationer som krävdes. Och hon skolades inte om, men vi breddade registret markant för att nå en OS-plats. Hon fick en OS-plats till Los Angeles, men ur ett utvecklingsperspektiv var det okunnigt av mig att göra så. Så att, nej, här är det synd att det blir så viktigt att inte, om vi nu tar Hanna Eriksson, jag känner inte henne, jag kan egentligen ingenting om henne, men man skulle ju önska att hon såg att, ja men gud, jag är så ung, jag är bara 20 år, jag kommer att utvecklas jättemycket de närmsta 4, 5, 6 åren. Det kanske är 2028 jag ska simma en OS-final på 1500.
Ja, det är ju tänkvärt i alla fall att ta diskussionen. Sen så ska vi kanske inte, alltså vi måste ändå ge cred till att hon är med i VM-truppen nu. Som du säger, att hon har gjort rätt på sett ur en synvinkel. Kanske inte helt rätt sett ur en annan synvinkel. Och det är inte vi som ska leva hennes simliv. Utan
nej, och det är jätteviktigt det du säger nu. Alltså det är ju därför som vi som är ledare och tränare, vi måste, om vi kan, försöka i tid påverka så att det finns inombords det här lugnet att jag måste inte komma med till varje uttagning. Och det är ju jättesvårt. Mm. Det här kanske gör att hon, annars kanske hon hade slutat.
Mm. Det vet man ju inte.
Nej, så att det är en trickig fråga. Men om man tittar på den i ett generaliserande perspektiv, så är det synd att vi inte tänker 25-30 år som bästa ålder för karriären. Och att det är det vi lär ungdomarna, så att säga, tidigt i karriären. För jag har ju svårt, nu kanske hon kommer att simma jättefort och helt briljant på 100 i sommar. Jag kan ju för lite om
det. Och vi henne, hoppas men... ju det såklart.
Ja, men självklart. Ja. Alltså det är ju därför du och jag sitter och håller på med det här, för vi älskar ju att se simning och framförallt svenska simmare som lyckas. Men jag ändå känner att oj, så fint och så lätt hon simmar på de längre distanserna, att med många års träning skulle hon mycket väl kunna vara en internationell aktör där. Mm. Och klok ledning i Jönköping. Mm.
Ja. Du, det var mycket tankar.
Ja.
Ja, har vi fler tankar?
Ja. Vad har du att säga till ditt försvar att vi inte har nog med bassänger i landet, du som sitter i anläggningsgruppen på Svenska Simförbundet?
Ja, en intressant fråga.
Var det ett påhopp?
Nej, det kan jag inte säga. Vi är några stycken som har funderat på varför vi inte träffas, men vi har fått beskedet på att den här anläggningsgruppen är mer eller mindre nedlagd och ska inte fungera på det sätt som den har jobbat tidigare, utan det styrs via förbundet.
Jaha, så att den ska tas bort på hemsidan helt enkelt?
Nej, det vet jag inte.
Ja, för det var där jag hittade ditt namn när jag
ja,
var
jo, det är, man kanske inte vill stå där längre, men ja, tids nog så faller man väl ut och deletad om man inte uppdaterar sidan, va? Så vi får väl se. Men den gruppen finns i sin ursprungliga form inte kvar i alla fall.
Nej. För vi går att jag... Det är inte bara för att jag bor i Filipstad, den kanske bästa av städer, som jag lyfter ämnet. Men vi går ju i väntans tider här med hur den här rapporten kring simhallen ska se ut och vara nästa steg. Och om det till slut slutar med att vi inte har någon simhall. Och då... blir jag ju lite grann betryckt när jag känner att vindarna just nu inte blåser simhallarnas väg runt om i landet, utan vindarna blåser mycket mer idrottshallar och fotbollsplaners väl och ve och kanske en och annan konstsnöanläggning. Mm. Och det är ju en fara också på sikt.
Ja, så är det ju.
Ja.
Ja, nog sagt i den frågan. Jag ska återkomma lite och ge dig lite mer kött på benet sen. Mm. Hade du fler frågor?
Nej, alltså jag har ju lite grann några flertal gånger i podden här lyft upp att jag inte har tyckt om det klimat jag möttes av på elitnivå i Danmark när jag kom dit hösten 2010. Mm. Och nu har man ju från danskt håll grävt lite i det här, alltså från dansk media, och då har det ju kommit upp i dagen att allt det här som vi hörde från simmarna och alltihop, och jag skrev ett öppet brev till Danska Simförbundet 2012 på hösten att nu äntligen säger jag, för att kanske minimera risken att det blir något liknande framåt, så har ju simmare trätt fram, flera utav dem, och vittnat om det, den härskarteknik som de förbundskaptener som var, det var ju Mark Reagan först, och sen var det ju Paulus Wildeborg som tog vid. På just den punkten så var det inte som det bör vara i ett idrottsklimat.
Nej, har du sett filmen på dansk TV?
Nej, jag har bara läst några artiklar, och sen så pratade jag med en av de simmarna jag hade i Farum som blev intervjuad i det här sammanhanget också, så att det är där. Och sen, ja, förlåt.
Jag kommer länka den på Simma under fredag eftermiddagen, den filmen. Det är många som har tipsat mig om det, och jag såg den också från början eftersom jag har info den vägen. Så att jag ska sätta mig i helgen och titta på den här ting.
Det är ju otäckt tycker jag att 2019 fortfarande så är det sånt vi ska gräva i när det gäller idrotten. Jag tror det finns mycket runt om i världen
Absolut.
Är under all kritik. Det var väl det, annars är jag ganska tillfreds.
Ja, vad bra.
Ja.
Jag kan säga att därifrån det fönster som jag tittar ut över mina marker, skämtsamt, ska det vara 23 till 25 grader idag. Det är härligt med vår i Skåne, kan jag säga.
Då kommer du ligga i hängmattan.
Nej, liksom, jag ska jobba hela eftermiddagen i mitt anletes svett. För det är, jag tror att det kan vara ganska nyttigt att ha det som träning idag istället. Jag har redan jobbat 2 timmar på förmiddagen innan vi börjar spela in.
Och jag blir en papperstiger resten av dagen.
Ja, så blir det väl, va? Mm. Men då drar vi ner plösen för den här 116:e simpodden Hultén och Jansson. Vi tackar alla ni som har varit med hela vägen hit. Ni är beundransvärda. Har ni någon tanke om vad vi ska snacka om, eller har kommentarer eller åsikter, så vill vi väldigt gärna veta det. Och det är inte bara från vår första lyssnare Mats Ört som vi vill ha det, utan det vill vi gärna ha från många av er. Och ni får gärna skriva ett litet enkelt mess på simma@telia.com och uttrycka er åsikt. simma@telia.com. Så avrundar vi då, Jansson.
Mm.
Tack för
det. Vi önskar dig en trevlig, och alla lyssnare om det här inför helgen. Ha en fin helg.
Ja, och är det så att du lyssnar på den lite senare, så ha en bra vecka, för vi kommer snart tillbaka någonstans i närheten av din dator, din telefon eller sådär. Ha det bäst. Hej, hej.
Hej, hej.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.